Det är måndagen den 29 april. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, dagens gäst är Fredrik Segerfeldt, en kamrat från Karlskrona. Som dock tagit sig ut i den stora världen. Om detta handlar hans senaste bok Rikslarm i Georgien och andra berättelser om världen. Välkommen Fredrik.
Tack så mycket.
Varför har du skrivit den här boken?
Ja, jag vill underhålla, berätta roliga berättelser för folk att skratta, men också informera och skriva om saker som man tenderar att glömma bort och länder som inte får så mycket uppmärksamhet.
Ja, som Georgien till exempel. Vi ska återvända dit och till det där rikslarmet. Men jag tänkte börja i en lite annan ände, för när jag läste boken tänkte jag lite på P.G. O'Rourke, den amerikanska journalisten som åkte runt till intressanta platser och drack sig full, vilket han lyckades producera åtskilliga böcker om. Vad tycker du om den jämförelsen?
Ja, jag rådnar ju såklart för jämförelsen, för P.G. O'Rourke är ju en av de coolaste skribenterna som har funnits liksom, i vår samtid. Jag har ju skrivit många böcker som handlar om tabeller och liksom grafer och sådär, men jag märker liksom att jag glider mot kött och blod i mitt författarskap och vill ju liksom också bjuda på mig själv och människor man träffar och situationer som uppstår som är roliga, som också kan illustrera viktiga poänger. Liksom.
Ja, och det är väl ungefär vad den här boken handlar om. Det finns ju ett allvar också, ska sägas. Ditt uppdrag när du åker ut på sådana här mycket tjänsteresor, och det handlar ofta om att hjälpa länder att reformera ekonomi och samhälle. Vad har kort varit ditt uppdrag när du gett dig ut i världen och hur kan det se ut?
Jo, men det är väldigt olika. Det är inte så att jag kan prata om en bok jag har skrivit om vattenpolitik i Latinamerika eller åka till Laos och prata om varför de inte ska införa skandinaviska välfärdsstater i Sydostasien eller föreläsa någonstans i Afrika om någonting. Eller så här. Så att jag har ju varit väldigt mycket runt om världen och liksom jobbat och pratat också om på Balkan och så och andra sydosteuropeiska länder, inklusive Vitryssland och Belarus, om liksom frihet och mänskliga rättigheter. Så det handlar väl om att göra samma sak som göra hemma, liksom påverka, försöka få människor att acceptera friheten som en idé. Liksom. Så att merparten av resorna har ju varit i jobbet, men det har ju också gett möten med människor som ger insikt.
Ja, det är kanske en fånig fråga, men kan du ge några exempel på vad du lärt av att besöka en plats som man inte kan få från en bok eller en rapport?
Det är så mycket, mycket mer. Jag vet inte om du vill att jag ska prata om saker jag återger i boken, för då kan man lära sig av en bok. Men jag menar liksom att det finns så mycket dofter, stämningar, hur människor ser på en i ögonen, vad människor tar upp som första talepunkt, hur människor liksom pratar om offentliga problem eller inte, om det är liksom ett fritt land. Jag tycker man får liksom smaker, dofter, stämningar. Det kan man inte läsa sig till, utan det måste man vara på plats för att få uppleva. Och jag tycker att det att ha varit runt om i världen på så många olika ställen har verkligen berikat mitt liv och gett mig insikter och kunskaper som jag inte annars skulle ha.
Till exempel vad då?
Ja, men jag skriver till exempel om en kvinna, ursprungsbefolkningen i Peru, 1,40 lång, som vi åker tåg då från Cusco, den här inkastaden, till Machu Picchu, den här berömda ruinstaden i bergen. Och på vägen dit så gör vi ett stopp och då kommer hon fram och vill sälja två små trasiga majskolvar. Klädd i ursprungskläder, 1,40 lång, kanske 50 år gammal. Va? Så utfattig, så förnedrad. Vilket ger mig liksom så här, hela mitt engagemang för liksom frihet och välstånd går ut på att människor inte ska behöva sälja två trasiga majskolvar till rika europeer och amerikaner för att vi överlever.
Ja, och det är ju liksom en sån här väldigt grundläggande, men du har också annan, boken är full av sådana här små detaljer som du försöker delge människor. Som jag fastnade till exempel på hur du jämför Argentina och Chile, bland annat utifrån hur folk är klädda.
Ja, men det är inte bara klädsel, det handlar väl liksom vilken roll man tycker man har som stat eller nation eller kultur. En argentinare är en stolt, man tycker att man nästan är som Italien, man är nöjd att man är den vitaste latinamerikanska, det vitaste latinamerikanska landet. Man har en gammal liksom, staden är som en liksom, sydeuropeisk huvudstad, som ett Rom eller ett Madrid,
Buenos Aires,
ja precis, förlåt, ursäkta. Medan chilenarna vet att de är kusiner från landet, nyrika. Så lite som USA, med någon slags, ska man säga, kommersiell vulgaritet. Medan det argentinska, de bär på sig på ett annat sätt. Och den här, som jag sagt, och som jag skriver också, med de här borgerligt klädda damerna, som de har blivit fattiga. Men i förhållande till västvärlden, för att de har haft liksom protektionism och massa statsstyrd ekonomi och liksom en långsam stagnation som har gjort dem till ett u-land. Men de är fortfarande rakryggade som de vore en gammal, det är fast som en gammal fattig adelsfamilj på landet som är tvungen att sälja slottet till en bankdirektör. Va?
Men de har kvar hållningen.
Exakt. Va? Medan chilenarna är nyrika och lite vulgära och kommer underifrån. Så det är också, sådana intryck är också viktiga för att man ska förstå ett lands självbild.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, det vi kallar Latinamerika verkar ligga dig varmt om hjärtat, och en av poängerna du har här är att bland annat att bilden vi får av den här kontinenten är filtrerad från vänster. Vad finns det för exempel på det?
Jo, men det beror delvis på, tror jag, på att den chilenska diasporan är så stor. Det var rätt många som flydde från Chile på 70-talet vid statskuppen 73. Var det var. Och som satte sin bild av, och de var då vänster som kom hit, satte sin bild av landet. Sen så har det också varit liksom den svenska vänsterns favoritkontinent att projicera sina egna drömmar på, va? Och liksom, någon slags revolution, och det är liksom en perfekt storm, va? Liksom det är ofta den vita mot den bruna, det är kapitalistiska mot det socialistiska, det imperialistiska mot det självständiga och sådär, va? Och sen har vi då liksom Kuba och det kommunistiska experimentet. Så det är så många som har velat lyfta upp Latinamerika som någonting bra. Men tittar man sen på datan så är det helt uppenbart så liksom att de länder som reformerar och liberaliserar sina ekonomier utrotar fattigdomen, och de som inte gör det utrotar inte fattigdomen. Så att,
vilka exempel finns,
ja, men,
det då?
Ja, men Chile är ett typiskt sånt exempel där man liksom... Ja, den extrema fattigdomen är i stort sett utrotad. Den är liksom, de har välståndet. De är nu rikare per capita än vad Argentina är. Liksom. Man har liksom reformerat sig och därmed skapat ett välstånd. Peru, som jag skriver om, också ett okänt exempel där liksom reformer har gjort att landet växer snabbt. Och där människor har fått det mycket, mycket bättre. Och där också där fattigdomen är på väg bort.
Så nyliberalismen i den här breda meningen fungerar? Eller?
Ja, det är det som är själva grejen. Liksom, att det gör ju det. Och det roliga är liksom att både man säger då att den intellektuella svenska vänstern, när man pratar om Latinamerika, hävdar ju alltid att klyftorna har ökat. Nej, det har de inte heller. Så både i Chile och Peru har Gini-koefficienten gått ner.
Och det är alltså ett statistiskt mått på
inkomstskillnaden. Samtidigt som tillväxten har varit hög, fattigdomen har minskat i absoluta termer och inkomstskillnaderna har minskat. Så det här är länder där vanliga människor har fått det extremt mycket bättre på bara några decennier, och någonting man ska lyfta fram, liberalismen fungerar.
Men det finns också mycket som du som liberal reagerar på i de här länderna som även du ser som orättvisor och ja. Sådär, landägande och sådär.
Ja, ja. Därför att det är inte kapitalism att det kommer en kolonialmakt och tar människors jord och sen skapar någon slags oligopol över landägande så att man inte ska ha konkurrens och så man ska fortfarande kunna suga ut människor för att de inte har någon annanstans att gå som arbetstagare. Ofta förstår jag var vänsterns känslor kommer ifrån, men lösningen på det är att du ska ha industrier som ligger bredvid så man kan byta arbetsplats.
Ja, och du är inte så förtjust i latinamerikansk höger heller.
Nej. Den har ju varit auktoritär och fascistoid och sådär. Så att, det är inte så att jag är ingen Pinochet-kramare. Jag föredrar demokratiska socialdemokrater 100 gånger av 100. Även om de inte är lika bra på att bekämpa fattigdom. För mänskliga rättigheter och demokrati är liksom grunden.
Ett annat område som ägnas mycket uppmärksamhet är det forna Jugoslavien. Hur kommer det sig?
Alltså, jag var ju gift med en serbiska i 10 år och lärde mig språket. Han spenderade mycket tid där och fick då, tycker jag, insikter ur ett vardagsperspektiv som ofta inte återges i media. Sen var det ju ett tag sedan krigen ägde rum, men jag vill liksom berätta orsakerna till krisen.
Vi kanske ska ta lyssnarna tillbaka. Det var krig då efter kommunismens fall på 1990-talet som var över när du var där i början av 2000-talet.
Ja, slutet av 90-talet var det som jag var där. Precis. Jag var där då 97-98 och framåt början på 2000-talet också. Och då var ju kriget tog slut 95 om man inte räknar Kosovo 99. Det var oerhört lärorikt att förstå. Dels att förstå liksom det etniska hatet och hur man kan liksom tycka att människor som liksom grannfolk skulle vara liksom värt att döda för att man har en annan religion. Och så där. Och sen så tyckte jag också att det här, den oerhörda vurmen man hade för det kommunistiska förflutna, titoismen och detta, var väldigt konstigt. Under Titos tid hade vi det bra, då var vi rikare än Tyskland. Det var inte alls det, det är bara hittepå. Men så fungerar propagandan.
Så du såg strömningar då, en längtan efter det förflutna, ett förorättad nationalitet och så vidare som ger spår in i nutiden?
Ja. En blandning av etniskt hat, en nostalgi och en känsla att man blir orättvist behandlad skapar en krutdurk som är väldigt svår att hantera. Och det var väl det som hände, att den krutdurken exploderade.
Ja, det är mycket, det är inte främst ekonomi som står i centrum här, men det finns ju de som hävdat, som du är inne på, att Jugoslaviens planekonomi var någon slags mer välfungerande undantag. Ja, vad finns att säga om det?
Nej, men det där är så roligt. De hävdade hela tiden liksom att kommer ihåg, alltså,
det är en spridd föreställning.
Vi satt en gång och skulle upp till Titos grav i en sån här liten förrättad diktatorn Tito i en sån liten jugoslavisk öststatsbil. Det var varmt och det var trångt, vi var 5 pers och de bara: Fredrik, you know, under Tito we had better living standards than Germany. Och jag liksom, nej, det är inte sant. Men min dåvarande fru liksom ville inte erkänna det. Men det var ju så att de hade alltså lägre inkomstnivå, inte bara än Tyskland utan även än de rika östländerna som Tjeckien under hela tiden. Men nej, ja, det var ju en vidspridd föreställning liksom, även i väst, att man hyllade den jugoslaviska industrin. Men att människor hade det bättre i väst än i Jugoslavien är uppenbart, för det var ju de som flyttade hit för att jobba, inte tvärtom.
Ja, det är ju en. Sen var det väl just det att just från Jugoslavien fick man det, och man var lite grann oberoende från Stalin och sånt där. Så det fanns ju lite grader i det kommunistiska helvetet kanske, som man ville göra väldigt mycket
men
av.
Men där finns också en konstigt narrativ som att Tito skulle ha brutit med Stalin. Det var Stalin som bröt med Tito, så Tito hade inget annat val än att samarbeta med väst för att liksom ha någonstans att sälja saker till och sådär.
Ja, det är ju också intressant. Det händer ju att du också ger dig ut på resor som en vanlig man, alltså inte i tjänsten. Och gärna då för att se vilda djur, men du gör också iakttagelser om hur samhällen fungerar och inte på de resorna också.
Så är det. Först berättar jag om en resa till Zambia för 20 år sedan. Och det var ju väldigt... gjorde väldigt starka intryck för första gången jag var liksom, i Afrika söder om Sahara, ett riktigt fattigt land liksom, där det knappt finns några asfalterade vägar. Va? Och, en sak jag såg som fick mig att reagera, det var landets enda bankomat som var vid ett köpcentrum. Och det var liksom en box, som en dubbel telefonkiosk på en parkeringsplats, och gick in där för att skulle ta ut lite pengar. Där satt liksom två killar med varsitt maskingevär.
Oh, det var så pass övervakat.
Ja, liksom, och det var så konstigt att, liksom, att ja, men det var så mycket pengar då i förhållande till hur mycket man tjänar och sådär. Va? Men
och det var väl ett visst klientel som hade bankkort då, kan jag tänka mig.
Exakt, det var ett köpcentrum och allting var ägt av Sydafrika. Alltså bilarna var importerade från Sydafrika, köpcentret var sydafrikanskt, banken som hade bankomaten var sydafrikansk. Så det var också intressant. Det är inte ens ett gränsland till Sydafrika, men ändå ligger det liksom i Sydafrikas maktsfär på något sätt.
Några andra sådana?
Jo, men jag var ju också i Sydafrika sen 20 år senare och fick väldigt, väldigt starka intryck. Det var massa saker. Det här med att det landet som gjorde den första hjärttransplantationen. Liksom ett litet iland mitt i ett u-land, om man ska tala om den gamla språken. Rasmotsättningarna som fortfarande är kvar, den här extrema ojämlikhet som finns på grund av rasförtrycket och så vidare. Och samtidigt stagnationerna som apartheid har ju, eller inte apartheid, utan ANC, det styrande partiet, var ju inte bara ett antirasistiskt parti, det var också ett socialistiskt parti. Och de har ju fört en sån politik som har gjort att man inte haft någon ekonomisk dynamik. Man har liksom inte haft någon ekonomisk tillväxt och ingen stor fattigdomsminskning. Grannlandet Botswana har nu högre snittinkomst än vad Sydafrika har. Så det är ju ett gigantiskt misslyckande. Någonting vi inte pratar så mycket om. För att det ledarskapet som kom efter Nelson Mandela har varit populistiskt, katastrofalt. AIDS-frågan till exempel, där de har liksom förnekat att det överhuvudtaget fanns. Man räknade liksom att Jacob Zumas vägen att acceptera att HIV-viruset skapade AIDS dödade fler människor än vad apartheid gjorde.
Och det är ju inte att säga att apartheid var bättre, utan bara ett konstaterande av att löftet förbättring.
Det är klart att det är mycket, mycket bättre att ha en demokrati än en rasistisk diktatur. Det säger sig självt. Vad har du sagt? Jo, men det är uppenbart. Men man trodde ju, man var ju så hoppfull att det här landet med all den här liksom, potentialen skulle göra något mycket, mycket mer. Att det skulle bli liksom en icke-korrupt liberal demokrati med marknadsekonomi som skulle skapa ett gott liv för människorna. Och det har de inte lyckats gjort, för att det har blivit korrupt ledarskap som inte har någon förståelse för marknadsekonomi och företagsamhet och så vidare.
Många resor går ju till länder man från svenskt perspektiv skulle kunna kalla exotiska, som de här. Men i boken får du ju faktiskt även Bryssel att låta rätt främmande, där du också har bott. Du är tvungen att lämna staden för att hitta en rät vinkel, skriver du.
Jo, ja, precis. Jo, men jag tycker att Bryssel är ju en italiensk stad som har hamnat alldeles för långt norrut. Va? Så man får inte ens klimatet. Det är ju lite skabbigt och det finns liksom inga... Det är smutsigt i hörnen och så här. Det har också en katolsk charm på något sätt. Va?
Men kan du beskriva, vad är katolsk charm?
Katolsk charm är väl liksom, ja, det är att det är sopor på gatorna, att husen är sneda, att du har ett kvarter som är ett rivningsprojekt och sen är det jätteelegant kvarter på kvarteret senare. Liksom. Att det känns lite otryggt ibland. Men också upplyst, uteserveringar, man får röka på uteserveringarna. Så det har ju sin charm. Men det var väldigt kul, när jag var där med min marockanska hustru så sa hon, men det här är ju halvvägs till Marocko. Hon menar då inte geografiskt utan liksom, kulturellt. Och då är det så liksom att åker man upp 45 minuter norrut så kommer man till den flamländska, germanska huvudstaden Antwerpen. Och där har man räta vinklar, runda rondeller och sånt.
Men kanske lite tråkigare, eller?
Så är det ju. Tråkigare såklart.
Men vad är det som blir tråkigare då?
Nej, men det blir det här sterila som vi har i det germanska Europa på något sätt. Jag vet inte, det finns ju någon slags smuts och charm hänger lite ihop på något sätt. Va? Lite hipp som happ och sådär. Det är klart det är fördomsfullt och sådär. Tyskarna går i räta led och skulle kan inte fransoserna göra. Men det finns någonting som är äkta. Skärmen försvinner i Antwerpen som i sig är en mysig hamnstad och så. Men Bryssel är ju en väldigt, väldigt, väldigt mysig stad om man går bortanför liksom, flygplatsen, Europakvarteren och de här lyxhotellen.
Vad hittar man då till exempel?
Jo, men man hittar kvarter där sitter folk en söndag klockan 3 och liksom pratar med varandra och dricker öl. Eller Le Grand Sablon som är väldigt massa antikaffärer och liksom, just uteserveringar tycker jag är. Och så maten, alltså du får ju liksom dubbelt så bra mat för hälften så mycket pengar och sen utan det här i Sverige finns det antingen hundkak och spelautomater och alkisar eller så kostar ett glas vin 200 spänn. Så liksom du har antingen Stureplan liksom, eller Skanstull i Stockholm. Medan där finns liksom en mellanklass. Och då känner jag ibland liksom att de har haft civilisation 2000 år längre än vi har haft. Vi är nyrika ingenjörer som bara lajvar och låtsas vara kontinentalmänniskor. Liksom så här. Och det har ju skett en stor förändring i Sverige, men man känner liksom att de här människorna har levt bättre, mycket längre än vi har gjort.
Och där är du tillbaka till Argentina, Chile jämförelse.
Ja, precis. Men Bryssel har ju ganska hög regional BNP per capita, som det är hög inkomstnivå. Mm.
Du har bott i både USA och Frankrike, men de får inte plats i den här boken. Hur kommer det sig?
Dels har jag skrivit en bok om Frankrike som är ganska lik den här boken.
Som vi också har poddat om.
Ja, precis. Va? Och sen tycker jag liksom USA, jag skriver ett kapitel, andra kapitel i boken säger varför jag har gjort slut med USA. Det fanns ju en tid liksom när vi hängde med den amerikanska högen, vi kände någon slags samhörighet trots deras religiositet och allt det här. Va? Så hade vi ändå liksom en liknande syn på statens roll och vi var liksom kamrater. Jag gav ut en bok i USA, jag har varit där säkert 15 gånger och pratat i Washington och sådär. Va? Men trumpismen har ju förstört det republikanska partiet. Så man liksom, det finns ju inga att hänga med, inga inspirationer. Jag vill inte vara med de människorna. De är ju auktoritära för en stor stat och en stor välfärdsstat. Och det är inte jag. Så det är så många som håller på med USA. Varför ska jag skriva en bok om USA när alla andra redan håller på med det så mycket?
Ja, det är ju onekligen en poäng att det finns andra ställen att titta på.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Härom veckan såg jag att du fick ett bryt på någon DN-text om att danska är obegripligt. Och i boken utvecklar du det där och manar till nordisk samling. Varför då?
Nej, men jag tror att det nordiska i liksom, vår syn på vi kan engelska, vi är bra på internet, vi för strukturomvandling, vi ligger i topp eller nästan allt i alla såna undersökningar. Utom livsglädje då kanske, jag vet inte. Men jag menar,
ja, finnarna.
Precis. Jag har glädje. Men jag menar så här, livsstilsfrågor om man ska liksom, få...
Ja, det är få som gissar det utifrån.
ja, precis. Nej, men... Men man kör över oss hela tiden för att vi är liksom så små. Alltså det är så, man bryr sig inte mer om oss än man bryr sig om Tjeckien eller Slovakien och sådär. För att vi är 10 eller 11 miljoner och de andra är 5 eller 4. Men tillsammans, om man räknar in Norge också, skulle vi alltså ligga, om man mäter vår ekonomi tillsammans, skulle vi vara mellan Spanien och Italien vad gäller BNP. Vi skulle vara en europeisk, alltså vi skulle vara en stormakt inom Europeiska unionen. Om vi talade med en röst så skulle vi kunna påverka EU mycket mer. Och då skulle det vara bra, för då skulle vi ha frihandel, strukturomvandling, öppenhet, innovation istället för protektionism och statsstyrning som regel för liksom den europeiska näringslivs- och innovationspolitiken. Och sen är det ju så att vi förstår ju varandra om vi anstränger oss lite. Och det skapar enighet. Därför tycker jag att vi ska ha en nordisk konfederation med och tala med en röst i världen. Särskilt nu när vi har gått med i NATO. Ja. Men Norge först kommer i EU.
Så att, det låter sig ju säga. Så på svenska skulle jag förstå det, men jag är mer tveksamt om jag skulle förstå det på danska.
Det får börja öva lite.
Ja, men du är ju ganska språkbegåvad ändå, så det är kanske lättare för dig än för Anna. Hur många språk är det du pratar?
Jag talar 6 språk.
Ja.
Men jag är språkintresserad.
Men tror du allmänt att det här är...
Alltså, jag är helt övertygad om att om varenda svensk som tillbringade en månad i Köpenhamn och lärde sig liksom, de här... Jag berättar om det i boken, att jag åker ner med en sån här upplänning på semester, en kille då. Och så går vi till ett alkishak och så ber jag en sån här dansk ölgubbe och prata lite. Och så efter ett tag, för min kompis... Han vägrar ju säga, jag förstår inte skit vad han säger, jag fattar inte ett ord, och så tolkar jag i början vad han säger, pröva, försöka, eller, och sen så när de säger det så är det de, eller, så jag förklarar, och efter ett tag, så här, kvart, halvtimme, så bara, så har han lärt sig de här mönstren, för det är ju samma sak alltså, hela tiden det som heter så på alla de här böjningarna följer samma regler hela tiden, och har man lärt sig de här 5, 6, 7, 8 ljuden och hur de motsvaras av våra ändelser, så blir det samma sak. Och till slut sa han bara, fan, du har rätt Fredrik, jag förstår ju vad de säger. Så jag är ganska övertygad om att det visst skulle gå.
Ja, då får vi åka till ett danskt ölhak. Ska vi ta det där med Georgien också? Hur orsakar man rikslarm i Georgien?
Jo, men jag var 28 år gammal och åkte med FNs arbetsmarknadsorgan ILO till en konferens i Kaukasus. Jag arbetade då på SAF, Svensk Näringslivs föregångare. Och det var väldigt stort för mig att få åka iväg på en sån här stor fin konferens. Och det var efter krigen mellan Armenien och Azerbaijan, så det var ganska spänd stämning. Så på middagen på kvällen så satt en kille i min ålder, och vi hade inte något gemensamt språk. Alltså jag talade tyska och han pratade tyska, men ingen av oss är tillräckligt bra för att vi ska kunna prata om avancerade saker på tyska. Men det var liksom mycket alkohol. De hade stora glas och små glas, och de hällde vodka i de stora glasen och öl i de små glasen. Så vi blev ganska berusade. Och sen efter middagen så sprang vi genom två kilometer i huvudstaden Tbilisi i ösregn, och han väckte sin fru som lagade mat i öppen helflaska vodka till av eftermiddagen, och han skulle förklara för mig, för hon kunde nämligen engelska, så då skulle hon kunna förklara den georgiska nationens storhet för oss. Och sen så sov vi över där, och på morgonen så skjutsade han mig tillbaka till sin gamla sovjetbil, och...
Och du hade fått en tid för...
Ja, för han hade killen som ordnade konferensen, en tysk då, tjänsteman på ILO, hade sagt att vi började klockan 10. Men sådär, kvart över 9 så hade konferensen började med klockan 9. Kvart över 9 så hade de undrat var den unge svensken är. Skickade bort en kille till receptionen och fråga. Och då sa de bara, han har inte varit här på hela natten. Och det tog ett jävla liv. Det här är alltså en ung nation som söker liksom respekt och erkännande av resten av världen. Man vill inte vara ett land där FN-envoyer blir kidnappade. Så det var liksom rikslarm med 3 olika uniformer i rummet och allmänt kaos. Och där kom jag med en Coca-Cola i handen bakfull, och klockan var 9:55. Och det blev helt tyst i hela rummet. Och alla bara stirrade på mig och jag skämdes ju ögonen ur mig. Alltså det var så pinsamt. Sen typ 10 år senare träffade jag den här tysken som hade konferensen på en flygplats. Han bara pekade på mig och sa du, och så gick han.
Ja, det är ju en bra berättelse, definitivt. Det är roligare i efterhand än när den sker, ja, tänker jag. Som en hel del som har hänt i den här.
25 år senare är det roligare, ja, precis.
Har du varit där sedan dess?
Nej, men du var ju där här en vecka.
Ja, jag var där förra helgen. Vilka tankar har du om de protester som pågår? Eller?
Ja, nej, men jag följer inte det så noga, utan jag tolkar det som den vanliga striden i ex-sovjetiska länder, att du har liksom en västorienterad, kanske ungdomlig, ofta urban befolkning som vill närma sig väst, som vill ha liksom rättsstat och gå med i de europeiska institutionerna. Och så har du en Moskva-nära elit som vill tvärtom vara kvar i den ryska intressesfären. Det har ju varit precis som det är i Ukraina, eller som det var i Ukraina tidigare innan förra revolutionen, och som det var innan Lukashenko i Belarus behöll makten med våld. Men jag kan inte mer än så. Så du vill upplysa mig, får du gärna berätta mer om du har en annan tolkning.
Nej, det är väl möjligen att Georgien var i det tidiga 2000-talet, så var Georgien ledande med reformer, den rosa revolutionen, och när jag var där så lyssnade jag på bland annat en genomgång av ekonomiministern Kaka Benukitse, som var betydande i reformarbetet och såg till exempel att sänka skatterna till nivåer som folk faktiskt betalade, och göra färre nivåer så att det blev översiktligt, avskaffa alla krav på licenser och sånt där som krävde en massa, som hade en massa tjänstemän som då i praktiken blev mutade för att man skulle få göra någonting i ekonomin och sånt där. Och det gick ju väldigt bra fram till 2008 när man får det här dubbla slaget av ryskt krig. De har ju ockuperat 2 av territorierna i Georgien, och sen också finanskrisen, för då försvann det utländska kapital man hade lockat. Men jag har varit där 2 gånger och det har ändå utvecklats. En sak som har utvecklats är ju just den här, som det kanske inte är allmängiltigt, men jag tror det är talande, att jag var där 2012 och då var det öl i de stora glasen och sprit i de små glasen, men det var en utpräglad öl- och spritkultur.
Vilket är lustigt, eftersom det är kanske världens äldsta vinkultur.
Ja, men och det är ju det som har hänt sedan dess, för då var det lite kuriöst. De tipsade om att du kan köpa vin. Och det är faktiskt lite speciellt, även om de inte drack det själva så talade de för det liksom. Och nu när jag var där så var det självklart vin till maten. Och de har verkligen fått upp det, är också en sån här, med den ryska ockupationen så bojkottar Ryssland georgiska varor, och där försvinner 96% av utlandsförsäljningen för de här stackars vintillverkarna. Men sen dess har de då vänt sig mot övriga världen. Nu köpte Ryssland också, i alla fall för några år sedan. Men de är inte längre störst sett till värde, och man har då diversifierat sig. Och det är ju en del i att söka sig mot Europa, mot övriga världen, bli en del av det, så att säga. Så det finns ju definitivt i protesterna och sånt där. Liksom. Det är studenter som hoppas på något annat och de viftar med EU-flaggor och sånt där. Jag skrev om det i helgen.
Just det, jag läste det. Men det är också roligt, för det är ju en jättegammal kristen civilisation. Va? De är europeer i den bemärkelsen. Var det långt, långt före vi blev det?
Ja, verkligen. Och man märker ju den längtan och ambitionen, och den är utbredd. Det är liksom inte stad mot land i detta, utan 80-90% vill tillhöra Europa. Sen är det ju vilken fråga man realpolitiskt är rädd för Ryssland och hur man hanterar den rädslan. Om man ser det som liksom vi ska undvika bråk, eller tyvärr är väl de styrande då att det finns ju alltid den här, när en populist blir på dekis, så är det alltid lite en livlina att ta hjälp av kamrat Putin. Mm. Och så får man stöd då mot en trilskande befolkning. Lukashenko i Belarus vet ju att det djävulsalternativet finns ju även om det har kostnader.
Ja, precis.
Men detta om Georgien, vi ska försöka ordna till en podd i detta ämne, för det händer mycket just nu, men det är för en annan dag. Om den här boken då, så du framstår ju som en rätt stereotyp anywhere, för att använda David Goodharts uppdelning. Hur väl stämmer det?
Nej, men jag avslutar boken med att jag är hemma i Blekinge och begrav min mormor. Och sen så efter begravningen, det var fredag kväll, så jag tänkte att alla ville gå och lägga sig, klockan var väl 9:30, så att jag gick ut på stan själv och tänkte jag går in på krogen och ser om jag hittar någon jag känner igen, någon som känner igen mig. Och det gjorde jag inte, men jag pratade ändå med en hel människa, och dels pratade om min dialekt,
ja.
Och dels så här sa jag vem jag var och sådär, och de bara, ja men din farbror bor ju nere i Ramdala och sådär, va? Så det kändes som hemma vid, och jag kände verkligen oj vilken chock jag fick, för nu bor jag i Stockholm och liksom har ju bott här länge i Blekinge, men jag pratar fortfarande liksom min rotvälska och så. Så jag fick någon slags så här samhörighetskänsla, men det var väl dels alkohol, dels mormors begravning som gjorde att jag fick någon slags nostalgikänsla. För jag känner mig kanske egentligen mer hemma i Stockholm och i stora städer runt om i världen. Men jag ska sluta också med att jag vill någon gång bli politisk redaktör för Blekinge Läns Tidning innan jag går i pension.
Ja, och det är ju en ambition att sluta med, särskilt när man har varit ute och rest.
Ja, precis.
Har du sett världen så kan du lika bra stanna i stan.
Exakt.
Ja, men tack så mycket för detta, Fredrik Segerfeldt.
Tack för att jag fick komma.
Och mer berättelser finns alltså i boken Rikslarm i Georgien och andra berättelser om världen, inte så mycket om stan dock. Det kommer väl. Tack också till alla er som har lyssnat. Blev ni klokare av att lyssna på denna globetrotter, eller känner ni er snarare lite globetrötter? Maila tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.